I Johannes evangelium läser vi från begynnelsen av kapitel 1 i Jesu namn. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till vid ham, och utan ham är ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det fremsto en mann utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader. Full av nåde og sannhet. Johannes vidner om ham og roper. Det var denne om hvem jeg sa. Han som kommer efter mig är kommit föran mig, fordi han var för mig. För loven, för av hans fylde har vi alla fått, och det är nåde över nåde. För loven blev gett vid Moses, nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Vers 17, du kom til nå. Jeg skal lese til vers 18. Ja, ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i faderens skjød. Han har forklaret ham. Men det var vers 18, det? Ja, vel, ja. Takk. Disse 18 vers kalles prologen i Johannes evangeliet. Det kunne ellers være atskillige ting å si om evangeliet sånn i sin alminnelighet. Jeg tror ikke jeg skal gjøre noe særlig av det. Det som kanskje er det viktigste for oss er at Johannes evangeliet, det supplerer de tre første. De tre første evangeliene blir ofte kalt synoptiske, det vil si at man kan se dem sammen. Du kan legge tre kolonner ved siden av hverandre, Matteus, Markus og Lukas, så ser du det er mange parallelle beretninger som mer og mindre er like i de tre første evangeliene. De er ikke identiske, de tre første, på ingen måte, og det har ikke vært meningen at de skulle være det. Men Johannes evangeliet er helt forskjellig i sitt opplegg fra de tre første. Og det er fullt bevisst i Johannes evangeliet at han ikke tar med det som står i de tre første evangeliene. Således forteller Johannes for eksempel ikke noe om nadværen, for det har de tre første evangelistene gjort. Og det er forskjellige andre ting vi også kan nevne som bare Johannes evangeliet har. Det er fire evangelister som gir oss det historiske bildet av Jesus. Og det vil jeg gjerne understreke, at den historiske Jesus, det er han som vi hører om i disse fire evangeliene. Det har blivit sagt att detta är menighetens bild av Jesus. Att den historiska Jesus skulle vara en annan, en vittnesbörd i dessa fyra. Det har varit sagt lika från begynnelsen av, och det är inte något nytt i vår tid. Men som flera kyrkefäderna spör, kom fram med kilderna. Var har ni det ifrån? Att det var en annan Jesus som var den historiska. Och det samma må vi spöra dem om idag. Det är ingen som ännu har kunnat påvisa någon kilde om Jesus, vem han verkligen är, utanom evangelierna. I tillägg till detta kommer aposteln Paulus vittnesbörd. Och husk på att Paulus har fått i uppdrag att framkomma med den läromässiga användelse av det som är sagt om Jesus. Och Paulus har efter Galaterbrevets två första kapitel både fått sitt kall och sitt budskap direkt från Jesus utan mänsklig mellanman. Nu ska vi nämna dessa fyra evangelierna. Det är de som tillsammans alltså ger oss det fullständiga bildet rent historiskt av Jesus under hans jordeliv, under hans verksamhet, hans lidelse, död, uppståndelse och himmelfart. De är till dels mycket forskjellige. Och det är den då som påstår att det är motstridande berättningar. De är forskjellige men inte motstridande. Det är många, när det är flera vittnen, så är det för att Gud ska bruka dem på forskjellige måter för att inte samman ska ge oss det fullständiga vittnesbördet. Vi har en byggning uppe på Fjällö, det heter bibelskolebyggningen vår. Jag nämnde som ett exempel att hvis fyra stycken skulle skildra den byggningen från var sin kant. En står med ryggen mot öst och skildrar det han ser. För han ser att den bibelskolebyggningen på Fjällö, det är en enkel treetages byggning. För det är det han ser. Hvis en annan står med ryggen mot väst vill han se bibelskolan på Fjällö, det är en femetages vinkelbyggning. Hvis en skildrar det från norr, en fjärde från söder, så vill alltid de vara högst forskjellige. Hvis en då skulle bruka den metoden som teologerna brukar, som jag säger att disse vittnesbuden, de är motstridande. Men det är de alldeles icke. Det är nettopp slik. Byggningen ligger i en backe som du skjønner. Det är tre etager på den ena sidan och fem på den andra. Det är akkurat det det är. Och så har den ett utbygg som du inte ser när du står på den ena sidan. Jag lärde något i Amerika, men ofta tänkt på i förbindelse med teologernas måte och rannsaka skrifterna på. Det var för FBI-skolan. En som var där som fortalte mig att vi skulle lära och kontrollera vittnesbörd. Då sa han det att hvis det har för exempel varit en bilolycka eller något annat och så en ska ha vittner som har sett detta här. Och låt oss säga det är fem vittner. Och dessa fem vittnesbörd är alldeles lika, så kan vi gå ut så att det är falska. För det visar sig att de som har sett något och som verkligen vittnar, vittnar aldrig likt. Och det är sant. Man skönner den samma kännsgärningen de snackar om, det skönner man. Men det blir inte lika. Skall det inte vara det. Och detta kunde många ha gått att tänka på idag. Så finner sig mycket motsättningar och så mycket meningslöst i dessa fyra evangelierna. Vi ska vara akkurat slik som vi är. Och så är det en ting många överser. Att när Jesus har talat om en ting så har han inte gjort det bara en gång. Men det är ofta Jesus talar om samma ting forskjellig flera gånger. Det är ju som hela Bibeln från begynnelse till ende. Det är en bok med stadig repetitioner med variationer i. Det är karakteristiskt för Guds ord. Repetition med variation. Detta kan vara gott att tänka lite på. Utan att jag ska gå mer in på det. Huvudsaken i Johannes evangeliet är att visa oss Jesus. Det är Jesus som framträffar oss som den han är. Det er nok også hovedsaken i de tre første evangeliene. På en litt annen måte enn i Johannes evangeliet. Men resultatet er det samme. Og det er tydelig at det er en og samme person, Gud selv kommet i kjød, som vi møter i alle evangeliene. I begynnelsen står det. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å oversette det fra grunnteksten. Jeg står uten artikkel. Og nå har man funnet på en nyere bibeloversett å si fra først da. Det dekker det ikke å si fra først da. For det som er sagt her, det er det som hendte før vi kan si fra først da. I begynnelsen. Vi har ikke noe begrep som dekker det på norsk. Så vi får si det slik. Og bare si i begynnelse, uten artikkel, det klinger ikke på norsk, så det er oversatt sånn, i begynnelse. Det vil si altså, da allting begynte, så var ordet. I begynnelsen var ordet. Og der er brukt en verbal form, en står det på gresk, ikke essan, men en. Og når imperfektum av det ordet, være, det betegner alltid en eksistens. Noe som vedvarer. Noe som virkelig er til. I begynnelsen var, eksisterte, står det altså, ordet. Det brukes om Gud selv. Han kaller selve ordet. Hva det ligger i det, makter ikke vi å låte dybden av. Ordet, det tilhører Gud. Når vi mennesker kan tale, så er det fordi vi er skapt i Guds bilde. Nå er selve gudbildeligheten ødelagt i vårt gamle menneske. Men vi har beholdt evnen til å kunne meddele oss til andre mennesker gjennom tale. Det er bare som Bibelen sier at hvert menneske er en løgner. Og det er vi siden synden kom inn i verden. Vi finner ikke noen naturlige mennesker som taler sant. Ikke det at de går omkring bevisst og lyver, altså. Det kan vel være sannferdig i en viss forstand menneskelig sett. Og da er ikke et menneske som er sannferdig av natur. Det kommer av synden det. Men det er en som er ett med sitt ord. Og det er Gud. Gud og ord er ett. Det er ikke mulig å forklare det, og ikke er det nødvendig. Han eksisterer. Fra evighet altså. Det er ikke noen tid han ikke har vært. Og her er ikke noe fra først av i den forstand. Her er noe som er nettopp i begynnelsen. Da er det der. Det er ikke fra da av. Men det er der da. Fordi det har vært der før. Så hvordan den skulle oversette det tør jeg ikke si ellers. Det er veldig vanskelig. Men det er en ting vi ikke må gjøre. Vi må ikke trekke en gresk filosofi og gresk logos lære inn i dette her. For dette er vesensforskjellig fra den hellenistiske filosofi med all deres logos begreper. Ordet logos, det er det greske ord for ordet. Men her er ikke tale om noe logos filosofi. Her er tale om en person. Og ordet er en person. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Han var hos Gud. Og så står det med betoning. Og ordet var Gud. Der står det på gresk. Gud var ordet. Han er Gud. For evighet. Og vi ser det jo. I vers 14 er det vel. Ordet ble kjød. Det skal vi komme tilbake til. Det betyr at Jesus, menneske Jesus, det er ordet, den levende Gud, kommet i kjød. Det er Bibelens lære om Jesu person. Dette fatter vi ikke, men talen er tydelig. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Dette i begynnelsen, det kommer apostelen Johannes tilbake til oss i sitt første brev. Vad han säger i begynnelsen, det är det som var från begynnelsen. Det som jag har hört, det som jag har sett med våra ögon, det som är skuet och våra händer följde på, om livets ord. Har du det? Och livet blev uppenbart och vi har sett det och vittnar och förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder. För att då icke han har samfund med oss, men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och så i kapitel 2, det är väl i vers 24 skulle jag tro, då står det: la det bli eder som vi hörte från begynnelsen. Därsom det hörte från begynnelsen blir eder, skall då i bli i sönnen och i Fadern. Detta visar oss att allt kristliv begynner med Guds eget ord, och det begynner med han som är detta ord, han som då kommer till oss i detta ord och som meddelar sig till vårt hjärta i detta ord. All underlig förnyelse ligger jag gått tillbaka igen till begynnelsen, till upprinnelig utgångspunkt. Förnyelse är inte att bringa in något nytt. Det är visst många som tror idag. Och de tror visst också det att förändra på en ting är det samma som att förnya en ting. Det ser ut för att många tror det om den kyrkliga liturgi, att den är blivit förnyad för den är blivit förändrad. Men saken är den att den är blivit dåligare, för den har kommit längre bort från Guds ord än den förra var. Och det är en ting som stöter mig svärt, och det är att i kollekten i fällesbönen har de tagit väck det en sann Gud. Det står inte längre. Och jag vet varför det är tagit väck. Det skulle ha stått. Och vi ser där nu i den nya liturgin tala om våran Gud ska hjälpa oss till att bli både det ena och det andra. Och ta vare på denna världens skapeverk och är till nytt och till hjälp för varandra med eget an. Som i och för sig är gott och som i och för sig hör med den kristens liv. Men de gamla tonerna om att vi inte måste gå förtapt, nöd och synd och om rättfärdiggörelse, det är inte försvunnet från ny liturgin, det är det inte. Men det är svärt tillbaketrängt i förhållande till det som har varit för. Och det kallar jag icke förnyelse. Det är akkurat det motsatta av förnyelse. Förnyelse är gå tillbaka till utgångspunkten. Det var det Luther gjorde. Han begynte från nytt, från den upprinnelige begynnelsen. Och formet om igen. Det är vad det reformation betyder. Det betyder att forma om igen från det upprinnelige utgångspunkten. Och det kunde vara värt att hålla fram idag. Och det önskar det skulle virka slik på oss med dessa bibeltimmen. Det för oss till han som är begynnelsen. När vi snackar om begynnelsen kunde jag också citera från Johannes uppenbaring kapitel 1, hvor Jesus säger: jag är begynnelsen och jag är änden. Jag är den första och den sista och den levande. Det kan bara Gud säga om sig själv. Jesus är begynnelsen. Och den första sättningen i Bibeln: i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Den prepositionen i, den betyder på hebraiskt samtidigt genom och vid. Och den regel som gäller för alla semitiska språk och inte minst för hebraiska är att alla betydningar är med i alla sammanhang. Så samtidigt med att ordet betyder det vi är vant till att tänka om den första sättningen i Bibeln: i begynnelsen skapte Gud himmel och jord, så betyder det också samtidigt genom begynnelsen, alltså vid ham som är begynnelsen, skapte Gud himmel och jord. Och detta kommer nog till här, som du ser. Det är en sammanhang mellan detta begynnelsen och det som då kommer om ordet vidare. Alltså han var hos Gud. Allt har varit begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved han. Han alltså som senare uppenbarar sig själv. Allt är blivit till vid han. Och utan han är icke något blivit till av allt som är blivit till. Det är klart ord. Fadern skapte vid sönen. Han var med. Han var i begynnelsen. I begynnelsen var han själv i begynnelsen. Detta är ting vi inte kan fatta och förstå. Men har väldigt stor betydning och pekar på det. Och så kommer det. I han var liv. Det är inte liv utan han. Allt liv begynner där. Det är han som själv är livet. Han var liv. Och livet var människornas lys. Det verkliga lys alltså, det är det eviga liv. Det liv som är i Guds son, det är det verkliga lys. Så jag vet att den som har Jesus, han har lys. Lite längre nere står det ju om det sanna lys som upplyser vart människa. Livet var människans lys. Och så kommer det och lyset skinner i mörken. Och mörken tog icke emot det. Jag har kommit som ett lys till världen, säger Jesus senare i Johannes evangeliet. För att icke ska vandra i mörken. Men ha livets lys. Ha det lys som skapar liv. Lyset skinner i mörker. Och så är det ett ord som är vanskligt att översätta. Här är alltså översatt mörker tog inte emot. Jag vet inte hur den kanske skulle översätta det. Eller mörker fattade det inte. Mörker hade inte kapacitet för det. Egentligen går det ut på att mörker kunde inte stansa lyset eller hindra lyset på någon måte. Mörker kunde inte få bukt med lyset. Det är riktigt det som står här att mörker inte tog emot det. Men allikevel, mörker får inte någon bukt med lyset. Mörker kan aldrig hindra lyset. Det ser vi också i naturen. Det är samma med mörkt det är. När solen står upp så blir det lyst. När den kommer upp över åskanten och skinner så är mörker väck. Så mörker kan inte hindra lyset. Men vi har sett det, och vi såg det i dag morges också, att skodde, tåke, kan hindra lyset. Det gäller också på det andliga området. Synen kan inte hindra lyset av skinnet. Mörker som vi människor lever i kan inte hindra av. Men det är många som tåkelägger Guds ord. Så Guds ord icke får skinne på människor. Det är det som är allvarligt. Jag ska inte gå närmare in på det. Efter att detta är sagt så kommer vi till vers 6. Där framstod en man utsänd från Gud. Hans namn var Johannes. Johanna. Det betyder Gud är nådig. Det är alltså symboliskt det namnet. Det var Gud som sände ham. Han framstod från Gud. Det står om, må användas på Elisabet, den ofruktbara hustru ska bli lycklig, står det, och föda en son. Men var också gammal. Zacharias hustru, där fick Johannes. Han kom. Han är sänd från Gud. Och hans namn illustrerar varför han har kommit. För Gud är nådig. Han kom till vittnesbörd för att vittna om lyset. För att alla skulle komma till tron vid honom. Han var inte lyset. Han skulle vittna om lyset. Det sanna lys som upplyser vart människa var i färd med och kommer till världen. Han kom till vittnesbörd för att vittna om lyset. Här ser vi vad ordet vittnesbörd egentligen betyder. Det är att bringa fram för människorna det som Gud uppenbarar för oss. Johannes brakte fram det som Gud hade uppenbart för honom. Johannes fick se vem Jesus är. Han vittnar om det själv längre ut i kapitlet. Här så ska jag inte säga mer än nu. Men vi kommer till det långt ut i kapitel 1. Det var Gud själv som uppenbarte för Johannes vem Jesus är. Så han kunde se ham och känna ham. Men Johannes var kommet för att han skulle göra det. Och hensikten var att alla skulle komma till troen vid ham. När vi snackar om vittnesbörd så tänker vi ofta på att det är det samma som att vi ska tala om hvordan vi har det. Hvordan vi føler det. Hvordan vi blir kristne. Tala om våra upplevelser som vi ser. Och det är för det vittne betyder att tala om det man har sett och det man har hört. Så menar man då att vittnesbörd är när vi snackar om oss själva och våra erfaringar och eget slikt. Detta när vi snackar om oss själva, det ser vi längre nere här, det kallas skriften att bekänna. Och det har stor betydning med bekännelsen. Men vittnesbörd, det är att Guds heliga ånd får uppenbara för ett människa om Jesus. Får uppenbara Guds eget ord för ett människa. Och det gäller också oss. När vi genom Bibelns ord vid Guds heliga ånd får uppenbart så vi ser något i Guds ord eller vi hör det på kyn så att vi skönner Guds ord så kan vi vittna bara för det vi har sett och hört. Och hensikten med vittnesbörd är att det ska komma andra människor till er. När det gäller bekännelsen har den först och främst betydning på vår egen frälse, men det ska vi inte se mer om nu. Johannes kom till vittnesbörd. Han skulle vittna om han som är lyset. Själv var han inte lyset. Han skulle vittna om lyset. Och det sanna lys, det som upplyser vart människa, var i färd med att komma till världen. Det står talat om i Johannes första brev i kapitel 1 och vers 7. Där som vi vandrar i lyset. Det har sammanhängt med allt det som Johannes evangeliet och Johannes brev säger om lys. Och det har sammanhängt alltså med Jesus Kristus. Och vandra i lyset är det samma som att Jesus har blivit uppenbart för ett människas hjärta. Att Guds ord, att Jesus själv i Guds ord upplyser oss. Ja, vandra i lyset. Ofta blir det att vandra i lyset utlagt som det skulle vara och ha en öppen sak med Gud. Men det är inte nog. Jag vet inte var man har det från. Det enda som är riktigt är att den som vandrar i lyset han har en öppen sak med Gud. Och kan inte annat. Det är sant. Och den som inte har en öppen sak med Gud vandrar inte i lyset. Det är riktigt. Men i och för sig vandrar vi i lyset när Guds ånd får uppenbara Jesus för vårt hjärta. Likad han som är kommit, han som upplyser vart människa, får upplysa oss. Då vandrar vi i lyset. Det är väldigt enkelt, väldigt klart i Guds ord. Han var lyset, det var alltså i världen. Han var i världen och världen är blivit till vid ham. Och världen kände ham inte, står det. Längre nere ser Johannes till Israel, särskilt de ledande då, folkets religiösa auktoriteter, man har sänt bud till ham. Mitt ibland är det står den som vi inte känner. Vi kan väl säga det samma idag. Vi har vittnesbud om Jesus i Guds ord. Och vi har också vittne som förkynner detta vittnesbud. att Jesus är ibland oss. Men det kan också sägas med sanning idag och att mitt ibland det står den jag inte känner. Jag har ofta spurt mig själv och många av dem som bekänner sig som kristna idag känner Jesus. Jag vill inte svara på det, men spörsmålet melder sig ofta för mig. Men det är inte min sak att svara på det. Men jag tror det är min sak att spöra om det. Han var i världen. Världen är blivit till med ham. Och världen kände ham inte. Han kom till sitt eget, står det. Och hans egna tog inte emot ham. Det är han som har skapat oss. Allt är blivit till med ham. Han kom inte till något främmet. Han kom till sitt eget verk. Han kom till de människor han hade skapat. De kände ham inte. De tog inte emot ham. Han kom speciellt till det folk Gud hade utvalt sig för genom det att förbereda fullbördelse av frälsen för hela mänskligheten. Det folk kände ham inte. Det är så underliga ledare kände ham inte. Och de tog inte emot ham. Och då var det någon som tog emot ham. Jag får fortsätta nu vers 12. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. Den rätt det talar om här är det samma som fullmakt. En gudomlig fullmakt. En rättighet. Det vill säga att vi som ingen rättigheter har på grund av vår synd, vi får lov att bruka den fullmakt, bruka den rätt som egentligen tillkommer Guds son. Alla som tog emot ham har fått fullmakt från Gud till att bli Guds barn. Den som tror på hans namn, eller om du vill, som sätter sin liv till, som stoler på hans namn. Jag har av och till fått det spörsmålet. Hur går det till att ta emot Jesus? Och svaret ser du här. Att ta emot Jesus är det samma som att stole på hans namn. Från det ögonblick av ett människa sätter sin lit till Jesu namn har han tagit emot Jesus. Så länge som du stole på Jesu namn är ditt hjärta öppet för Jesus. Så länge som du stole på Jesu namn är du Guds barn i kraft av en gudomlig fullmakt. Du är adopterat som Guds barn. Anerkänt av Gud själv som hans barn. För att du stole på Jesu namn. Och så står det i vers 13 en karakteristik av dem som har tagit emot Jesus. De är född, står det. Alltså där har kommit ett nytt liv i det. Icke av blod, heller icke av mans vilje, heller icke av köts vilje, men av Gud. Det kan vara människor som bekänner sig som kristna. Jag kan väl säga om dem att det har blivit en ny begynnelse i deras liv. De bestämde sig för att bli kristna. Och mente det också. Men därmed är grund allt sagt. De bekänner sig som kristna för de har bestämt sig för att vara det. Och så säger de, som jag bara en gång har hört, att när Gud vill det och du vill det så må jag saken vara i orden. Denne nya begynnelsen, det är inte en underlig födsel. Och en slik begynnelse som jag prövar att nämna nu är inte detsamma som att ha tagit emot Jesus. En forskjell på att ta emot Jesus och på det att bestämma sig för att nå vill jag bli en kristen. Så begynner en att inrätta sitt liv efter det som står i Bibeln om att vara en kristen. Vara samman med kristen, läsa Bibeln och börja be och slik. Och allt samman är i och för sig goda ting. Men ett människa blir inte en kristen på grund av dessa ting. Om jag bekänner mig som en kristen för det jag vill vara det, så är den född av mans vilja, inte sant? Om jag blir en kristen för de kamrater och vänner jag blir det, så vill jag bli med jag också. Så är det köns vilja. Om man har rakt upp hånden på ett ettermöte som många gör, så daterar de sin omvändelse av det ögonblick de rakt upp en hånd. Ja väl, det är gott och väl, jag vill inte se något emot dem som gör det. Men spörsmålet är, tog det emot Jesus? Ja, det är som är saken. Vi är inte det att stå det på Jesus då. Det som gör det, det är fött. Virkelig av Gud. Men om man begynner som kristen på en eller annan vis, men inte virkelig har tagit emot Jesus, och inte virkelig stole på hans namn, så har det inte skett en ny födsel. Det har inte skett ett nytt liv. Men det kan du stole på, att när ett människa så mister tron på sig själv, mister tron på sin egen omvändelse, mister tron på sitt eget bönneliv och sin bibelläsning och sitt arbete i Guds rike, och blir stående hjälplös och anklagad och dömd för Guds ansikt, och bara vet en ting: Jesus, jag är förtappt utan dig. Då har ett människa tagit sin tillflykt till Jesus. När en hjälplös, fattig, icke vet sig någon väg, jag må ha Jesus, han är min eneste räddning. Då har han begynt att stole på hans namn. Och då har han fått det eviga liv. Där tror jag att jag vill få stans idag. Så vill vi tacka dig Jesus för att det är du själv som är vårt liv. Att vi får lov att vandra i lyset, för det du är lyset. Herre, låt det uppfyllas på oss allesammans. Och jag ber att det kunde bli ett gensken av detta från oss till alla som vi möter på vår väg. Att vi kunde få vara lys så människorna kan se det här som du säger i ditt ord. För det är du, Herre, du bor i oss vid tron. För det du upplyser oss, så låt oss få lov att vara redskapet som du brukar så att andra får se dig. Så jag tackar dig igen för denna stund i ditt namn. Amen.